Vi ska läsa Bibeln tillsammans. Vi ska börja i den änden. Vi ska idag ägna oss åt Romarbrevets 8:e kapitel. Den första delen och den sista delen. Och så hoppar jag över en stor del i mitten. Det är inte för att den delen är mindre bra eller mindre viktig, utan det är för att vi har en gudstjänst som inte ska hålla på hela kvällen. Men jag tror också att det här är lite grann det som jag vill tala om och trycka om idag. Men du får gärna läsa mittendelen och låta dig marineras av det hemma sen. Romarbrevet är ju en fantastisk bok om man vill gå in i grunderna i den kristna tron och se väsentliga delar vilka vi är i Kristus. Men vi ska läsa vers 1-11 och sen läser vi den sista delen från vers 31 och fram till slutet i Romarbrevets 8:e kapitel. Försök att hänga med mig. Så här läser vi. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så får du fortsätta att läsa hemma i lugn och ro. Men här så läser vi just nu fortsättningen från vers 31 som är avslutningen av det här kapitlet. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är ju den som har dött, ja än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ja, ni förstår ju när vi läser den här texten att det finns många bitar att uppehålla sig vid. Den här söndagen, den tredje advent, kallas ju av många för livets söndag. Det är ju en tradition som från början kommer från den katolska kyrkan men som har anammats av många kyrkotraditioner numera. Att man har den här söndagen som livets söndag. Och då talar man en hel del såklart om det som har med grunden till livet, rätten till liv eller rätten att få leva när ett foster blir till. Och man kan ju slå på den trumman ganska hårt kring olika bitar med det ofödda barnets rätt att få leva. Och det är viktiga bitar att stryka under och tala kring. Jag tänker bara, det som är mitt tilltal som jag skulle vilja slå på trumman för lite idag har jag rubricerat som att vi är ett folk som är för mer än emot. Jag tror att det är viktiga bitar för oss som lärjungar till Jesus att vara ett folk som är för. Ja, inte allt såklart, men utifrån mötet med Jesus så är vi för att följa honom. Vi vet ju det allihopa, och jag möter det ofta när man pratar med människor på olika sätt som har varit med länge, kanske i den kristna kyrkan och i församlingen på olika sätt. Att ofta har uppdraget missförståtts och folket, Guds folk, har istället varit människor som säger nej mer och blir det som är bekännelsen än jaet. Man får inte göra det och man får inte göra den andra saken. Och man måste, och så blir det krav på krav på krav som begränsar livet. Jag tror att det är en god iver såklart att vara hängiven, nitisk. Men om vi betonar alla nejen så tenderar vi ju till att hamna ganska fel. Vi definieras ju av att vi har sagt ja till Jesus. Där är du kristen så har du bestämt dig för att följa Jesus. Jesus, jag vill följa dig. Ja, tack. Det är liksom grunden i en lärjunges bekännelse. Och det får ju konsekvenser av att man säger nej såklart till en del saker som inte rimmar med det livet tillsammans med Jesus. Till exempel om vi väljer bort en sån sak som alkohol, så gör man ju det av skälet att man har hittat något bättre. Jag har alltid sagt det till mina vänner som jag träffar som inte har samma värderingar i livet som jag. När de frågar varför jag inte dricker, så ser jag inget behov av det. För jag vet att Gud har fyllt mig med sin ande. Och den uppfyllelsen är mycket, mycket bättre och ger en djupare glädje och som håller mycket längre än någonting annat. Så för mig har det varit ett ja till att följa Jesus som också har gett mig att jag väljer bort en sån sak till exempel. Och vi kristna, vi är ju för livet. Att livet ska få ha sin gång. Det heliga livet som Gud har skapat och planterat i en människas livmoder. Så länge det finns liv så finns det hopp. Men det ska vi säga ja till det, så måste vi givetvis också ta ansvar för att stötta människor som är ensamma, utsatta och som lever liv där det inte är så enkelt att föda ett barn. Konsekvensen av det jaet är ju att vi behöver ta ansvar och vara medmänniskor som är beredda på att lägga tid på andra medmänniskor och ställa kanske vår egna intressen åt sidan. Vi är för Gud. Per automatik så väljer förhoppningsvis vi bort avgudar, eller hur? Om jag vill att Gud ska få vara först i mitt liv, att Jesus ska få vara den främsta personen i mitt liv, så kan jag inte ha andra gudar också. Jag säger nej till det. Men framförallt har jag sagt ja till Jesus. Och då är det andra en effekt utav det. Vi är alltid på samma sätt som Jesus var för människor, så är vi också för människor. Vad människor vi möter än har för värderingar i livet. Så om vi ska följa Jesus, så ska vi göra som han. Så ska vi möta människor så som Jesus mötte människor. För han var för människan. Och vi behöver också vara för människor. Inte allt det människor gör, såklart. Men vi behöver ha Jesu hjärta och vara för människor så som han var för människor. Jag är verkligen för att prioritera den kristna gemenskapen, kyrkan. Och det får ju konsekvenser till att man tänker, nej, men den saken måste jag ju inte göra när kyrkan samlas. Jag kan ju faktiskt välja en annan tid för det här kalaset, eller jag kan välja en annan tid för den aktiviteten. Ja, ibland kan man ju inte det. Jag vet, jag lovar. Själv varit mycket engagerad i idrott hela mitt liv. Och det finns många saker som konkurrerar om vår tid, och vi måste hitta en väg framåt där vi hittar en balans och inte bara säger nej av fel skäl, utan vi måste hitta vägar att kunna säga ja till den kristna gemenskapen. För jag tror att det är jätteviktigt att du och jag som Jesu lärjungar hittar en stark andlig gemenskap där vi kan byggas upp. Att vi prioriterar kyrkan. Att vi försöker hitta sätt att få livet att gå ihop. Det är utmanande, men det är viktigt för oss. Och det får konsekvenser att vi har sagt ja till Jesus. Ja, det är ju också så. Jag är gift. Jag har varit gift i över 30 år med den fantastiska kvinnan. Har jag inte det? Nej, jo, men visst har vi... Hon har glömt av våran 30-års. För en gång skulle det kvinnan som var fel. Vi firade ju 30 år i bröllopsdag i våras. Oj, oj, oj. Det här är värt en applåd. Ja, men vi har inte varit experter på att fira våra årsdagar. Men vi firade faktiskt våra 30-åriga bröllopsdag. Det är helt underbart. Det här blev ju en poäng i den här predikan. Som jag inte riktigt hade tänkt mig. Vi har ett gift i över 30 år med Linda. Jag har sagt mitt ja till henne för länge sedan. Och det betyder ju inte att jag har gått runt och sagt nej till alla andra. Jo, det har jag ju självklart gjort. Men det har ju varit en självklar effekt av att mitt ja gör ju att det finns inga andra alternativ. Utan jag är med Linda. Hon är mitt ja. Och det andra är liksom självklara nej. Det är inte ens en fråga. Utan det är mitt beslut. Och det är jag väldigt tacksam för. Även om Linda har glömt av att hon har varit gift 30 år med mig. Jag tänker så här. I relationen till Jesus. Har du fått smak på det som Gud vill göra med våra liv och sagt ditt ja till honom, så får det konsekvenser i ditt liv som gör att vi automatiskt väljer bort andra saker. Inte för att vi är nejsägare, utan därför att vi har sagt vårt ja till Jesus. Därför att vi har valt att följa honom. Det gör att vi vill leva i Guds vilja. Det är det ultimata livet, att leva tillsammans med Jesus. Jag har inte testat allt. Jag har inte hoppat fallskärm från Himalaya. Det finns många saker som jag inte har testat. Jag har hoppat i vattenfall på Maui, som säkert var över 10 meter. Och det var livsfarligt nu när man tittar på bilderna i efterhand. Jag har gjort många galna saker som ger kickar i livet. Men jag skulle aldrig vilja byta bort det mot att ha frid med Gud. Mot att få leva ett liv i Guds vilja. Det är det största för mig. Det viktigaste beslutet för mig någonsin. Det är det ultimata jaet som jag har sagt. Att följa Jesus. Nu har vi en bibeltext här som vi utgår ifrån idag. Och det här är fantastiska saker som vi pratar om idag. För det var så här, för att du och jag ska vara fria, för att vi ska vara människor som kan få uppleva frid i våra hjärtan, som kan vara fria och säga ja till honom och nej till annat. Det var därför Jesus gjorde oss fria, säger Bibeln, för att vi skulle vara fria. Romarbrevet 8 börjar med en av de största hemligheterna i livet. Som en Jesu lärjunge. Att få upptäcka att för den som är i Kristus. För den som är i Kristus. Så finns det ingen fördömelse. Har du varit med om att fienden försöker påminna dig om dumma saker du har gjort? Som du vet att Jesus har förlåtit dig för. Men så kommer de här gamla tankarna och fienden själv och säger: nej, men det är nog inte säkert att Gud har förlåtit dig. Du ska nog gräma dig lite till över den där saken som gick snett. Den där tanken du tänkte, eller saken du sa, eller den grejen du gjorde. Och så tar du upp din bibel och så läser du Romarbrevets 8:e kapitel. Och så står det att nu finns det ingen fördömelse. Hur mycket är ingen? Du är David. Hur mycket är ingen? Noll. 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 Ingen fördömelse betyder ingen fördömelse. Det blir inget straff för den som är i Kristus. Är vi i Kristus så är straffet taget på honom. Det här är fantastiska nyheter. Ja, det visste du redan. Ja, det visste vi redan. Men ärligt talat, det här är saker som jag har varit kristen jättelänge. Och jag behöver få de här orden till att sjunka ner i mitt liv. Att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Ja, givetvis så är ju nyckeln att vara i Kristus. Det är det som är nyckelordet i den här delen av texten. I Kristus. Det vill säga, vi kan inte tänka att om vi glömmer bort Jesus och inte följer honom och inte vill göra hans vilja, att vi inte har sagt vårt ja till Jesus, då är vi ju inte i Kristus. Men så fort vi har sagt vårt ja till Jesus, så att vi har bekräftat det kanske i det här dopvattnet genom att gå ner och låta döpa sig, omslutas och begrava det gamla och stå upp till det nya. En fantastisk både symbolik och aktivitet från himlen i våra liv, som ett beskydd över våra liv när vi får begrava det gamla och stå upp till det nya. Så vet vi att vi är omslutna. På samma sätt som vattnet omsluter oss, så är vi omslutna av Guds kärlek. Vi är i Kristus. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Inget straff. Den andra versen här hänvisar ju till syndens och dödens lag. Ni kan ju roa er med när ni kommer hem och slå upp 3 Moseboken. Och så kan ni läsa om olika offerlagar och allt som man behöver göra för att leva upp till Guds helighet. Lagen som gavs till Israels folk där de skulle försöka att leva upp till en standard som ingen människa klarar av att leva upp till. Livets andes lag. Ja, i Kristus så har vi fått en ny lag. Inte så att lagen i 3 Mosebok är oviktig. För den är fantastisk om man tänker på att beskriva Guds helighet och vem Gud är och hans karaktär. Men också beskriver den ju hur vi människor aldrig klarar det i egen kraft. Hur vi människor behöver någon som tog straffet för våra fel för att vi skulle kunna komma in i rätt relation med Gud igen. Livets andes lag. Smaka på de orden när fördömelsen vill påminna dig och ifrågasätta om Jesus har förlåtit dig din synd. Jag lever i livets andes lag. Livets ande. Den helige ande som uppenbarar Guds ord för oss i våra hjärtan så att vi kan leva det nya livet i Kristus. Det som var omöjligt för lagen, står det, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin son. Det gjorde Gud genom att sända sin son. Och han såg ut som en av oss, till det yttre lik en syndig människa, ni vet. Och så står det här nyckelordet igen. I hans kropp fördömde Gud synden. Där togs straffet, fördömelsen. Straffet togs av Kristus. Det finns ingen fördömelse. Det finns inget straff för den som är i Kristus. Den som har sagt sitt ja till Jesus kan också leva i frid med Gud. Kan också leva frimodigt i relationen till den levande Guden. Han som är helig. Han som var tvungen att spalta upp alla dessa lagar och regler som människan skulle följa för att försöka leva upp till en standard som ingen människa klarar att leva upp till. Det var därför Jesus kom. Man skulle kunna säga att den här lagen som vi har i tredje Mosebok, det är en nej till allt lag i stort sett. Du ska inte, ni vet, det ena och det andra. Men jag tror att det är så viktigt att den här ja till Jesus-lagen, andens lag som befriar oss, får slå rot i våra hjärtan och får bli uppenbarad för oss på riktigt. Jag har valt att säga ja till Jesus. Jag har blivit fylld av den helige ande, så jag behöver inget annat än allt det goda som Gud har för mig. Det trumfar allt annat som kan fresta mig. Och det här behöver vi ju påminna oss om. För det är ju inte så att det inte finns några frestelser. Det kanske ni har upptäckt. Jag står ju inte här och säger att det inte finns någonting som frestar oss människor. Det gör det. Det finns massa saker som frestar oss människor. Och vi behöver bekänna oss till våran överlåtelse. Vi behöver läsa de här texterna och se att Gud är för mig. Vi kommer dit alldeles strax. Han är på min sida. I Kristus så finns det en seger för mig att leva i. I Kristus så finns det kraft till livet att leva tillsammans med honom. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, efter vår egen kraft kan man säga, efter det vi tror att vi klarar själva, utan oss som lever efter anden. Och det är det som är så fantastiskt med att vara kristen. Det är inte så att Gud säger, åh vad bra, nu har du sagt ja till mig, lycka till, vi ses när du kommer till himlen. Det är ju inte så det funkar att vara kristen. Utan grejen är ju att när vi har sagt vårt ja till Jesus, så fyller ju han oss med sin helige andes kraft. Och så säger han att jag är med er alla dagar till tidens slut. Han ger den kraften till livet som du och jag behöver. Men då får vi göra som vi sa till Kristina här som just fick en bibel. Vi får leva nära källan. Vi får vara som det där trädet planterat vid vattenbäcken som sträcker ut sina rötter i Kristus, till Kristus, omsluten av Kristus. Och där finns kraften att leva livet enligt livets andes lag. Köttets tankar är död. Köttets sinne. Men andens tankar är liv och frid. Ja, det är klart, ingen av oss vill ju ha död. Alla vill ju ha liv och frid. Eller hur? En sån här generalisering som jag kan göra utan att känna att jag överdriver. Alla längtar ju efter att ha frid i sitt hjärta. Efter att känna att man lever. Det är ingen som vill känna att det bara blir mörkt och instängt, att döden tränger sig på. Det är det som köttets tankar föder i oss och vill tränga oss in i och bort till. Men i Kristus så har vi liv. Så har vi någonting vi har sagt ja till som ger oss kraft i livet. Köttets tankar är död, men andens tankar är liv och frid. Du och jag är inte goda nog i oss själva så att vi skulle kunna förtjäna Guds närvaro. Jo, du är värdefull som du är. Du är vacker som du är. Och allt det här, du får komma till Gud som du är. Men vi klarar aldrig och leva som Jesu lärjungar om vi tänker att vi ska göra det i vår egen kraft. Vi behöver vara inkopplade i det där kraftuttaget hela tiden som Gud har för oss. Vi får tjäna Gud i den helige andes kraft och inte i vår egen kraft. Så säger texten att vi lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i oss. Och vers 11. Om anden från honom som uppväckte Jesus. Den här versen har ni hört och säkert läst för er själva också. Samma kraft som verkade i Jesus när han uppstod från de döda. Samma kraft verkar i dig och mig som troende, som fyllda av Kristus, som ja-sägare till Kristus. Samma heliga ande verkar i dig och mig. Och det är en fantastisk sanning att leva i. Men vi ska gå vidare till den sista delen utav Romarbrevet för att landa ner i det här. För här tror jag vi har nycklar att jobba med i vårt ja-sägande till Kristus. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Jag fick en liten profetisk hälsning av Maria här på morgonen. Sent igår kväll så lyckades våran ena son skära sig i fingret. Så det blev ett par timmar på akuten där sent igår kväll i början av natten. Men det gick bra. Det gick att tejpa ihop utan några större problem. Så fick jag en liten hälsning av Maria när hon såg utmaningen. Och så sa hon det. Om Gud är för oss, vad kan vara emot oss? Och du visste inte min predikotext. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Jag läste den här texten i en period i mitt liv där vi var ganska hårt prövade. Vi hade just förlorat ett barn, Felicias tvilling. Och jag läste den här texten och så tänkte jag, jo, det finns ganska många saker som kan vara emot oss. Och så kände jag att jag får brottas med den här texten lite. För det är ju inte så att det inte finns jobbiga saker i livet. Är det någon som har märkt det? Det finns saker i livet som vill få oss till att inte se ljuset, hoppet överhuvudtaget. Det finns saker som är fiender till Gud. Som är fiender till allt som heter att följa Jesus. Men texten säger, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och hemligheten i det här, det handlar ju alltid om vem jag jämför mina utmaningar med. Lever jag i egen kraft eller lever jag i den helige andes kraft? Ja, om jag jämför det som jag är med om med min egen kraft, så blir de här orden väldigt svåra att ta in. Men om jag ser vad det står i texten, om Gud är för oss. Just ja, vem är han? Vem är Gud? Just ja, det var ju han som skapade himmelen och jorden. Det var ju han som talade så det blev. Det var ju han som väckte upp Jesus från de döda. Det var ju han som vi pratar om här. Universums herre. Som säger att han inte bara kallar oss för tjänare utan till och med vänner. Det är ju den guden som säger att han är för oss. Då kan jag jämföra mina utmaningar med Herren. Och så kan jag säga att ja, men Gud, han har nog en väg med mig i det här ändå. Även om det är väldigt jobbigt och mörkt just nu. Och det här saken är uppenbart emot mig. Så vet jag att det finns en som är större. Och nu höjer jag min röst lite här. För att liksom banka in det här i våra hjärtan. Det finns en som är större än alla dina utmaningar. Och som är för dig. Han är för dig så mycket. Så att han sände sin egen son. Han lät inte Jesus vara kvar i härligheten hos Gud. Utan han klev ner hit till jorden. Det är därför vi firar jul, om någon har missat det. Han blev som en av oss. Som en syndig människa. Fast utan synd. Den guden är för dig. Han är med dig. Han vill att du ska få vara i honom, omsluten av honom. Han vill vara med dig i din mörka stund. När det känns som att döden tränger in på dig. Så vill han säga, jag är med dig. Jag går vid din sida. Jag har din rygg. Jag har gett mitt liv för dig. Jag vill vara nära dig. Kom ihåg vad jag sa. Vi kan inte förtjäna Guds närvaro. Men genom Jesu nåd så får vi ta emot Guds närvaro i våra liv. Och han säger, jag älskar dig. Han säger, jag finns där för dig. Hur jobbig den här utmaningen är i livet. Så är jag för dig. Jag har gett mitt liv för dig. Vad är då det som är emot oss när Gud är för oss? För han skonade inte sin son. Gud är den som frikänner. Låt ingen fördöma dig. Låt ingen fördömelse hålla dig nere. Det står i Bibeln att den rättfärdige faller. Men den reser sig igen. Och Gud, han vill ta dig i handen den här dagen. Han vill att du ska få resa dig upp med honom. Och ställa dig nära honom. I hans kraft. Så kan vi få gå vidare framåt på vägen tillsammans med Jesus. Mycket kan anklaga Guds utvalda. Men Gud är den som frikänner. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Paulus säger inte att det inte finns nöd. Han säger inte att det inte finns ångest. Men trots nöd och trots ångest. Trots förföljelser. Trots svält. Trots nakenhet. Trots saker att vara rädd för. Fara. Och trots saker som kommer emot oss, svärd, så kan vi få vinna seger i Jesus Kristus. För det är han som har älskat oss. Det är han som har sett ditt och mitt liv och sagt, jag är beredd att gå i döden för dig. Jag är beredd att betala priset för dig. Varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som kommer, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. På samma sätt som han är för dig och vill gå med dig. Trots att du har fattat dåliga beslut. Som Gud inte applåderar. Utan det var just dina dåliga beslut som Jesus gick i döden för. För att han älskar dig. För att han älskar mig. För att han vill att vi ska få leva i seger tillsammans med honom. Att vi kan få vara ett folk som är för Jesus. Ja, då väljer vi bort en del saker. Självklart. För att kunna följa Jesus. Låt det få vara ditt kännetecken. Och har du inte fått smak på Gud på det sättet att du är beredd att säga nej till andra saker, så är det min bön den här dagen. Att den helige ande ska bara ge en kärleksförklaring från Gud rakt in i ditt hjärta. Så att det kan få driva dig till att säga ja till Jesus. Ja till Guds väg och Guds vilja i alla lägen i livet. För det är det bästa du och jag kan få göra. Nu ska jag inte hålla på längre, utan nu säger vi amen. Och så säger vi välkomna fram till lovsångsteamet för dagen. Och så ska vi snart gå över till en stund när vi ska få ta del av brödet då. vinet. Symbolen för det offer som Jesus gav för dig och mig. Där han sa välkommen in i min närhet genom mitt offer. Så är vi välkomna in i hans närhet. Och nu ska vi få ha en sån stund när vi tar emot nattvard och när vi lovsjunger, när vi tillber. Det finns förebedjare som du kan gå till och få förbön. Du kan få be för dem som är jämte dig. Du kan bara få vara inför Herren en stund. Och så får vi ta emot av det livet och veta det att om Gud är för oss så är det starkare än vad som än kommer emot oss i våra liv. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din kärlek som du har gett till oss i Jesus Kristus. Tack att det är goda nyheter för alla människor. Vad vi än brottas med i vårt liv så är din kärlek någonting som segrar överallt. Jesus, jag tackar dig för det. Tack att vi kan få leva våra liv tillsammans med dig. Vi kan få överlåta oss åt dig. Din godhet och din nåd, din barmhärtighet och din kärlek och din kraft. Herre, vi tackar dig för allt gott du har för oss. Herre, nu vill vi möta dig. Och jag ber speciellt för den som kom hit idag med en stor fördömelsebörda på bröstet. Tack att du säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Tack att du har gett oss livets andeslag. Tack att vi får följa dig Jesus. Och just nu lyfter du av bördor. Just nu så bjuder du in oss i din närvaro. Och så får vi möta dig tillsammans och ta emot av ditt liv. Herre, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.